Ja, då ska jag läsa dagens text. Och Bert utmanade mig lite med att läsa lite längre så jag fick alla de här ädelstenarna på köpet också. Men vi ska nog fixa dem. Det är så vacker text. Uppenbarelseboken 21 från vers 9. Det nya Jerusalem. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig in i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och 12 portar. Och vid portarna 12 änglar. Och namn var skrivna där. Namnen på Israels 12 stammar. I öster var 3 portar. I norr 3 portar. I söder 3 portar. Och i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod 12 namn. Lammets 12 apostlar. Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till 12 000 stadier. Längden, bredden och höjden var lika. Och han mätte upp muren till 144 alnar efter människornas mått, som också var ängelns. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld som var som rent glas. Grundstenarna i stadsmuren var av alla slags sköna ädelstenar. Den första grundstenen var av jaspis, den andra av safir, den tredje av kalseldon, den fjärde av smaragd, den femte av sardonyx, den sjätte av karneol, den sjunde av krysolit, den åttonde av beryl, den nionde av topas, den tionde av krysopras, den elfte av hyacint och den tolfte av ametist. De 12 portarna var 12 pärlor, varje port av en enda pärla. Och den breda gatan genom staden var av rent guld som var som av genomskinligt glas.
Uppenbarelseboken.
Förresten, ni kanske läste biskopens krönika för 2 veckor sedan i Närkes Allehanda, där han just skriver om uppenbarelseboken. Och skriver bland annat att jag rekommenderar ingen att läsa uppenbarelseboken på egen hand, utan gör det istället tillsammans med en präst eller en bibelforskare. Och samtidigt säger han utifrån sin läsning att eftersom det står om röda och blekgula och svarta hästar, så kan vi också tro på att det finns hästar i himlen. Jag tänker, präster är inte heller alltid så bra på att läsa. Så läs på egen hand du också, tänker jag. Och som alltid, låt oss be med ett öppet sinne och läsa bedjande. Så tror jag Gud talar genom skriften. Och på tal om tidningsrubriker så kan vi också påminna om sista numret av Dagen. Jag vill särskilt stryka under det här där det står: pastorer som gjort bort sig måste få en ny chans. Tänk på det när ni tänker på mig. I 5 månader har vi nu rest genom uppenbarelseboken. Vi har gjort det med Johannes som guide. Och vi är framme. Äntligen, säger naturligtvis en del av er. Och samtidigt ska vi ju ha klart för oss att vi har tagit en del genvägar och vi har inte stannat på alla platser. Men här är nu staden som väntar oss med sin bländande skönhet, sina spännande miljöer att utforska och utmanande uppgifter för oss. En ädelsten enligt Johannes. Den här resan genom uppenbarelseboken har inte alltid varit enkel. Den har varit ganska påfrestande ibland. Inte minst därför att vi länge uppehöll oss i staden Babel. En stad som lockade med förförande byggnader, inbjudande miljöer, stora rikedomar och andra njutningar. Men allt visade sig ju bara vara fasader, uppbyggda kulisser, bedrägliga löften som utnyttjade besökare och lycksökare. Ett pyramidspel där alla var förlorare. Men Babel gick under, har vi läst. Kvar finns nu en ny stad. En stad, ett nytt Jerusalem som kommer ner ifrån himlen. Kanske ska vi också komma ihåg att det är Jesus som bjuder på den här resan. Det är så kapitel 1 börjar. Där han inbjuder oss att resa genom den här boken. Och redan där säger han, var inte rädd. Vad du än kommer att möta på den här resan, var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och han som sänder iväg oss, han tar nu emot oss vid målet. På den senaste resan vi gjorde för 2 veckor sedan så landade vi i en ny himmel och en ny jord. Och från himlen kom ett nytt Jerusalem ner, det vill säga från Gud. Himlen hade landat. Och det är där vi är nu. Och det är där Johannes vill visa oss runt i den här staden. Vi fick några ögonblicksbilder i läsningen. Och jag ska fylla på med lite mer ifrån den här texten. Ändå gör jag den reflektionen. Både när det gäller mig själv, när det gäller den kristna kyrkan och många människor jag möter, att himlen har blivit ibland lite ointressant för oss. Den här världen, det här livet har blivit allt för oss. Det är det som också gör oss så väldigt oerhört besvikna och ibland till och med förvånade över att det fortfarande drabbar oss svåra saker och till och med hemskheter i världen. Och det är klart att det är så att om vi ska få allt här, då blir det också många besvikelser och många svårigheter. Men jag tänker mig att himlen är intressant och skulle kanske öka i intresse för oss, inte minst genom att läsa uppenbarelseboken som vi har gjort hela den här långa våren. En bekant berättade för mig, som ibland åtminstone gick på krogen då och då, sa, när det stängdes och det sista vi gjorde, det var att sjunga Stad i ljus. Som på något sätt en pepp på att ja, men det är inte farligt att gå hem ikväll. Det är mörkt och vi vet att det händer saker vid den här tiden på natten. Men vi sjunger det här som ett hopp och en tröst. Py Bäckmans psalm, Stad i ljus. Jag tänker, men ja, vi kanske kunde sjunga den lite oftare, även vi som inte är så trogna på krogen. Som ett löfte, ett hopp till oss. Att vi går inte ensamma och det finns också ett ljus som lyser mot oss. Det finns väl mycket att säga om himlen, föreställer jag mig. Och några saker ska jag säga då. Det som slår mig i den berättelse, den text som Karin har läst för oss, är ju att stadens grundstruktur är en väldigt viktig liksom del av beskrivningen. Och ett viktigt del av det här är ju att allt har fått rätta proportioner. Det är så viktigt. Det ska mätas, det ska räknas. Måttstocken är till och med av guld. Alltså här är det bara det bästa som man använder sig av. Det finns på något sätt en så fullständig symmetri i den här beskrivningen. Kommer ni ihåg vad det var? Alltså, stadsmuren har 12 portar. Där står 12 namn. Där står 12 änglar. Och där står också tillsammans då med de här grundstenarna 12 apostlar. Och varje grundsten är en ädelsten. Det är 3 portar åt väster, åt öster, åt söder och åt norr. Alltså allting är så tydligt och så noga skapat och uppmätt. Muren, den är 12 gånger 12 alnar. Ja, det mesta är ju 12. Och till och med då måtten på staden är uppmätta, vilket måste ha varit ett oerhört jobb. 12 000 stadier. Inte bara bredd och längd utan också höjd. Vilket är väldigt ovanligt att man mäter höjden på en plats. I alla händelser, Johannes är ju helt överväldigad utav vad han får se. Jag tänker mig, har han inte varit intresserad av himlen innan, så blir han det efter det han har sett den här dagen. Bibelns mäktiga 12-tal som talar om helheten, som följer med på så många ställen och i sammanhang i Bibeln. Den heliga staden talar han om, full av Guds härlighet. Och samtidigt som han försöker att beskriva en del, så är det ju något fullständigt obeskrivligt. Och allt går ju inte logiskt att föra samman om vad det här handlar om. För det som är målet för den här resan är ju samtidigt bruden, lammets hustru eller församlingen. Och samtidigt är det Guds närvaro. Allting samtidigt. Han gör inga försök att reda ut det där. Han bara berättar det han tycker sig se. Och vi får vara glada att han inte försöker, för det är förmodligen helt omöjligt. Men det jag tänker mig utifrån den här liksom noggranna uppmätningen och beskrivningen av det han ser och det han har mätt, är ändå att allt är heligt och allt har fått sina rätta proportioner. Staden är ju ovanlig just i sin kubform, att den har samma mått på alla håll. Jag tänker mig, för Johannes är det väldigt nära till att förstå varför. Han behöver inte bläddra tillbaka till andra Mosebok för att tänka, ja, men det här handlar om det allra heligaste i templet, i tabernaklet. Den plats där Gud bodde på jorden, det var noga uppmätt och det hade ett kubiskt mått. Lika långt som det är brett och högt. Och det allra heligaste fylldes ju av Guds härlighet. Och Johannes konstaterar lite senare också, väl som en konsekvens av det, jag såg inget tempel i staden. Och så tillägger han, Gud och lammet är dess tempel. Alltså, detta är alltigenom heligt, det han ser. Så som man tänkte Guds helighet för länge sedan i Gamla testamentet, så tänker jag nu framåt. Detta är Guds heliga närvaro som genomströmmar allt. Alla mått stämmer. Det är balans, det är harmoni, det är helhet. Ingenting är slumpmässigt, ingenting är halvdant. Fulländat. Jag tror att det här har ett ärende till de kristna i Efesos och Smyrna och de andra städerna och Örebro, som ibland gör små saker väldigt stora, som inte får ihop livet, som tycker att det skaver mellan vad vi vill och det vi sen gör, som ibland blir så upptagna med det som är yta och har så lite tid för det som är djup, som låter det som hör till bakgrunden ofta hamna i förgrunden. Jag tänker mig att få se himlen på det här sättet, där allt är på plats och har sin plats och allt har fått de rätta proportionerna, är en påminnelse till oss om att också ge rätt proportioner åt det som vårt liv innehåller. Jag tänker mig, himlen kan aldrig bli ointressant för den som längtar efter ett helt och heligt liv. För där finns det, och där är det också på något sätt tillgängligt för mig att leva med himlen i mitt hjärta. Hjälper mig också att ge allt rätta proportioner. Det som också Johannes drabbas av när han ser vidare, det är att allt i denna stad genomströmmas av ljus. Det är fullkomligt badar i ljus. Och för att se överhuvudtaget så krävs det ju ljus. Ljus som åtminstone i den här världen består av våglängder av olika mått, innehåller ju därmed också olika färger. Färger ser vi ju som ett resultat utav att de här vågorna reflekteras i olika material tillbaka till våra ögon. De återspeglar liksom i ljuset, inte bara liksom i en färgsprakande skönhet, utan jag tänker mig att de här ädelstenarna som vi fått beskrivet här, som naturligtvis måste vara så glänsande, gnistrande, så överväldigande för Johannes, talar ju också om att de färgerna, olika färgerna, talar om att det finns bara ett enda ljus som de består av, nämligen Guds härlighet. Johannes hade ju själv som lärjunge till Jesus hört honom säga: jag är världens ljus. Jag tänker mig att det där påminns han om när han nu ser den här staden. För han beskriver det också som att staden behöver varken sol eller måne för att få ljus. Till Guds härlighet lyser över den och lammet är dess lampa. Alltså, Jesus är lampan i den här staden. Det är så Johannes upplever det, hur det sen ska möjligen beskrivas på något liksom mer fysikaliskt tema, det vet jag inte. Men någon sorts aha-upplevelse var det här djupa sätt Jesus sa, tänkte på när han sa: jag är världens ljus. Och han skriver också i sitt brev, Johannes, att om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och jag tänker mig att för den som vill leva i ljuset kan himlen aldrig bli ointressant, utan ständigt locka mig att söka mig dit. De 12 ädelstenarnas olika lyster och färgtoner ger djup åt mitt liv här och nu. Och att leva med himlen i sitt hjärta, tänker jag mig, är därför inte liksom en verklighetsflykt bort ifrån någonting, utan det är att söka verkligheten, att upptäcka Gud liksom i ett spektra utav ljus. Johannes kan ju också skriva: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han tillägger på ett par ställen till i sin beskrivning utav staden: det blir inte natt där. Och jag tänker mig det är just det. Mörkret är borta. Det är mörker som har följt med Johannes på olika delar av hans liv. Det som församlingarna han skriver till i Uppenbarelseboken fick uppleva en hel del utav i sin kamp. Han säger, det mörkret har nu övervunnits. Och han skulle också kunna säga, synden har ingen plats längre. Det som förmörkar våra liv nu, det som tynger oss nu, som ständigt vill utmana oss, det som gör att vi inte alltid uppfattar liksom färgrikedomen i Guds värld, det som gör allting svartvitt ibland, det finns inte längre. Och det ljuset, tänker jag mig, det kommer redan nu att bryta igenom då och då i våra liv. Mitt i det som ibland är tungt och svårigheter vi ställs inför, så finns ljuset där och ibland bryter det igenom. Det kan glimta till när vi håller ut i tro fastän vi tycker det är svårt. När vi får vittna med glädje och frimodighet om vår tro. När vi i självutgivande kärlek får tjäna vår nästa. Så tänker jag mig lite utav ljuset ifrån det nya Jerusalem. Det skymtar fram. Och Johannes, om han nu behövde bläddra i andra Mosebok för att se på det allra heligaste, så upptäcker han ju också att de där 12 ädelstenarna, de fanns redan där hos överste prästen som han klädde sig i när han skulle inför Gud be för folket. Då var de en påminnelse om hela det folk som han representerade. Varje del av folket var en ädelsten. Och jag tänker mig att lite så är det också för Johannes. Där han ser de här ädelstenarna, de representerar alla de som vill följa lammet, som vill tro på Jesus. Och det sista jag ska säga om himlen är att allt genomströmmas av liv, av fruktbarhet. Det vi inte tar tid med att läsa nu, men som ändå är så tydligt, där är ju att Johannes skriver, han visade mig en flod. En flod som liksom strömmade genom vattnet från tronen. Och han skriver att på ömse sidor om floden så växte livets träd. På något sätt är Johannes tillbaka, inte i andra Mosebok utan i första Mosebok. Där vi börjar att läsa, där Gud skapade himmel och jord och en fantastisk trädgård med oerhörda odlingar. Här strömmar också livets flod. Och han tillägger att de här träden, de kan man skörda 12 gånger om året. Jag tänker också som ett tecken på att Gud ser till alla behov. Och Guds skapelse är överflödande när vi låter honom liksom leda oss i den. Allt andas läkedom. Här finns allt. Eden har blivit en stadsträdgård. Som en fulländning av träden har den också intagit staden. Och staden som ju ofta är en samling inte bara av människor utan också av bekymmer och svårigheter och inte minst kriminalitet, har blivit en stad som är en trädgård och en lustgård som bär frukt. Det som ju Paulus på ett annat sätt beskriver i Romarbrevet när han skriver att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och få den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Ja, men allt genomströmmas av liv. Människorna, naturen, allt. Och här finns inte längre plats för samlande av rikedomar, lyxkonsumtion, själviskt roffande på andras bekostnad eller investeringar för kommande vinster, det hörde Babel till. Det är Babels ande på något sätt. Här är det Guds välsignelser som strömmar med liv och fruktbarhet, därför att Gud är tryggheten. Gud är garanten. Och jag tänker med det är det liv format av det himmelska som Jesus kallar oss att leva redan nu. Det var så han levde, i förtröstan på Gud. Att Gud skulle förse honom med allt det han behövde. Han levde med himlen i sitt hjärta. Och det var så det började i Eden också en gång. Men som människorna ju inte var nöjda med. Som ständigt ville ha mer fast de hade det de behövde. Nu står livets träd där igen för att ge människorna vad de behöver. Himlen har landat. Och det kan få landa också i våra hjärtan. Alltså himlen är ett mål, men det är inte bara någonting som du och jag passivt ska vänta på, utan det ska också ge oss en bild av hur vi växer som nya skapelser i Kristus. Himlen är en hjälp för oss att navigera och att veta i vilken riktning vi ska. Och så kommer Johannes till höjdpunkten i sin beskrivning av den nya staden, där han står inför Lammets tron. Ja, hela staden är ju denna tron nu. Och där han säger att hans tjänare ska tjäna honom och de ska se hans ansikte. Det där är ju en lång biblisk berättelse som återkommer, att ingen kan se Guds ansikte. Också de som får komma nära Gud, finns ju några sådana, får möjligen se honom på ryggen. Och vad nu detta innebär vet jag inte. Men äntligen har det ansikte som varit dolt blivit synlig. Och Johannes har redan i sitt första brev skrivit så här att vi vet inte vad vi ska bli sen, men vi vet att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och här är han igen inne på den tankegången. De får se hans ansikte. Det är löftet till oss att igen dras in så att säga, i den cirkel av kärlek som alltid existerat som fader, son och helig ande. Och det är någonting som börjar redan här och nu och som vi igen i den här gudstjänsten inbjuds till att ta emot. Frågan kan vi ändå bära med oss. Hur intressant är himlen för mig? Låt oss tacka Gud och be. Jesus, tack för att du har bjudit oss på denna resa genom uppenbarelseboken. Du sände oss på den och har nu tagit emot oss när vi är framme. För allt vad den här resan innebär vill vi tacka dig. Och också igen reflektera över att i det svåra är du med och leder och visar på en framkomlig väg. Och när vi nu har fått en liten inblick i en annan värld, i en ny fulländad värld, så vill jag be att den världen skulle locka oss och kalla oss till att redan nu liksom hämta vår styrka i det. Fångas utav den visionen. av skönheten och styrkas av den när vi tycker att vi prövas ibland över vår förmåga.